Välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika. I dagens avsnitt så pratar jag och Erika om vårat varför och hur i samtalsterapin. Och vi tar avstamp från förra lördagsfikat där vi pratar om red flags i samtalsterapin. Och det avsnittet i sin tur tog ju avstamp från Kalla Faktas dokumentär Terapeuten. Erika och jag brukar ju berätta och prata om just den också forskning som stödjer att det är mötet som är det viktiga. Inte kanske alltid nödvändigtvis förhållningssätt, arbetssätt, utbildning, verktyg och så vidare. Men med det sagt så är det ju fortfarande otroligt viktigt att den du söker dig till, en samtalsterapeut, kan sin grej, är kompetent. Om du söker dig till en legitimerad psykolog eller psykoterapeut till exempel, så tyvärr är det ju så att inte ens de är kanske rätt för dig. Igen så handlar det om mötet. Vem är det du träffar? Tyvärr har jag träffat på några psykologer till exempel som har sin legitimation men som faktiskt fortfarande inte faktiskt arbetar kvalitetssäkrat eller särskilt kompetent. Och samtidigt, eftersom de är legitimerade, så har du sökande klient, eller i det här fallet patient, du har ett annat säkerhetsnätverk i och med legitimationen. Så du kan ju faktiskt IVO-anmäla den här personen i sånt fall. Och riktigt den säkerheten får inte du när du söker dig till en auktoriserad eller certifierad eller diplomerad samtalsterapeut. Just terapeut är inte en yrkesskyddad titel. Faktum är att alla kan kalla sig för terapeut. Om du så bara kanske har gått en 2 veckors onlinekurs till exempel. Så här är det otroligt viktigt att du när du söker dig till en samtalsterapeut håller koll på vad för slags utbildning har just den här samtalsterapeuten. Det finns ju väldigt många bra samtalsterapeuter där ute. Jag har träffat många av dem som är helt fantastiska. Och några utbildningar till exempel som drivs via Sverigehälsan och Humanova till exempel är gedigna, fantastiskt bra utbildningar. Ja, jag kan ju också verkligen gå i god för min utbildning på Gestaltakademin. Sen finns det någonting som heter steg 1 och det kan vara då en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning till exempel. Här är det en väldigt gedigen och otroligt kunskapsbaserad utbildning. Så har du gått den så har du väldigt mycket verktyg och kunskap och kompetens i bagaget. Även om du då inte har den här legitimationen. Ska du ha legitimationen sen så ska du gå vidare till steg 2. Det här är ju ingen utbildning som du kan ta online utan här behöver du vara på plats. Och det krävs en hel del av dig som studerar. Även då gällande självarbete. Det finns vissa utbildningar som är kortare som du kan ta online, som du kan ta på distans. Inget fel på de utbildningarna heller. De som är kanske ett år, låt säga, kanske handlar mera om en påbyggnad eller en specifik inriktning. De är också otroligt bra, många av dem. Men det kanske inte räcker med bara just den. Däremot så är det ett väldigt fint och bra komplement. Men det kan ju också verkligen räcka. Lite beroende på vad du gör med den utbildningen efteråt. Fortsätter du gå hos en handledare till exempel kontinuerligt och fortsätter utbilda dig på det sättet och kvalitetssäkrar så blir det ju väldigt bra både för dig och för dina klienter. Även det här är ju någonting som du kan kommunicera till dina klienter. Men här är det upp till dig faktiskt som söker dig till stöd och hjälp att titta vidare och att undersöka vad är det här för slags person, vad arbetar den här med för inriktning och så vidare. Och till dig som jobbar då som samtalsterapeut, här i det här avsnittet kommer tips och tricks för hur du kan bli mer tydlig och transparent och kommunicera just dig, ditt arbetssätt och din kunskap till dina potentiella klienter. Och du som söker dig till en samtalsterapeut, det är helt okej att fråga. Så med det sagt så startar vi dagens avsnitt. Mycket nöje! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsfika!
Hallå! Välkomna hit!
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Ja. Det är höst. Det märks. Höst.
Ja.
Jag märker av det på många delar i livet. Orken och trötthet och jobb. Men det är absolut återkommande och har ofta koppling till att det är höst faktiskt.
Det är så.
Ja, men det känns bra.
Det är någonting med hösten, det är verkligen det.
Mm.
När jag sitter här nu och tittar ut genom fönstret så det ena trädet har blivit alldeles rött. Alltså så här knallrött nästan.
Gud,
det är vackert. Så vackert. Jag skulle nästan ta ett kort och lägga ut på Instagram så får ni se hur fint det är här.
Det borde du definitivt göra.
Ja, tänk att träd och löv och sånt där är så himla coola.
Mm. Alltså jag älskar det. Jag pratar ju typ alltid om mitt lilla, mitt lilla träd utanför. Men just idag så sitter jag i mitt vardagsrum istället för det jag brukar spela in. Och när jag tittar ut i fönstret här så är det tallar, säger jag rätt då. Björkar menar jag. och de håller på att skifta till gula just nu.
Mm.
Och det är också väldigt, väldigt fint.
Ja, det är ju det. Jag tyckte det var så spännande med förra lördagsfika som vi hade. Mm. Då pratade vi om red flags i samtalsterapin.
Ja.
Och vi fick massor av feedback, bollningar, kommentarer. Det du och jag pratade om i förra avsnittet är ju just då samtalsterapin.
Exakt. Och vi tog ju avstamp från Uppdrag granskningsavsnitt om terapeuten.
Ja.
Liksom. Ja. Så har man inte lyssnat på förra avsnittet så gör gärna det. Det var väldigt spännande att prata om och det var väldigt många viktiga saker som man kanske vill ha med sig. I bakgrunden när vi pratar idag. För vi kommer ju ha en hel del fokus på just det.
Exakt. Mm. För att om jag går till en massör till exempel. Då vill ju jag gå till den massören för att den kan sin grej. Liksom. Mm. Och då skulle ju jag bli väldigt förvirrad om massören skulle fråga. Hur vill du att jag ska massera dig idag? Vilka muskler ska vi jobba på? Och vilken rörelse ska jag använda? Och så vidare. Mm. För då skulle jag känna så här. Jag vet inte det. Liksom. Det här är ditt yrke. Det här kan du. Så här vill jag bara lägga mig. Och så ska du göra din grej. Liksom. Mm.
Yeah.
Men det är ju då för att då har ju du redan på förhand, du vet vad en massör gör, du vet vad den kommer jobba med, du vet vilken sorts utbildning den har. Du kanske har gått till den massören tidigare, du vet liksom att här är det de här ramarna som jag är här på. Ja, det är 45 minuter, det kostar så här mycket och så vidare. Och så vidare. Och lite samma sak är det om du går till en coach är duktig på det en coachen gör och då är det med olika verktyg, du kanske får olika övningar, du får olika saker som ni jobbar ihop med, då är de ramarna tydliga, ni vet precis så här ska vi jobba med. Och det är när du går till en läkare, då vet du att läkaren är utbildad och legitimerad i det här fallet, den har också dessutom ett ansvar utifrån det legitimationen och så vidare, men då vet du att den här är expert på det den kan, så.
Mm.
Men går du till en samtalsterapeut, då är det precis samma sak. Samtalsterapeuten är expert på sina verktyg och såna här saker. Men vi jobbar inte som att nu är det jag som gör jobbet. Exakt. Och så sitter du i stolen. Liksom. Det är det som är skillnaden.
Mm. Ja, men jag tror verkligen att det är det. Jag tror på något sätt att grundbulten i all så här samtalsterapi, behandling och liknande är ju alltid så här, vad vill du?
Mm.
Alltså den lilla meningen. Här, vad vill du som klient? Och sen kan man jobba på det på olika sätt. Och det kan handla om att stödja, sätta gränser, att liksom, vad det än handlar om, vad vill du? Och du behöver inte veta det, utan det i sig kan vi undersöka också.
Ja.
Så det är ju ett utforskande tillsammans som hela samtalsterapi för mig i alla fall handlar om. Hur kan vi tillsammans utforska den här lilla delen av din väg i livet liksom?
Exakt så. Mm. För att det låter ju på mig nu då, som att samtalsterapeuten inte jobbar. Men det är inte det det handlar om, utan det är precis som du sa, att det är ett hantverk på det sättet att vi har våra verktyg, men själva poängen är att du som klient är den som ska jobba.
Ja.
Alltså vi jobbar, men du ska också jobba. Du ska inte bara lägga det där på massagebänken och få massage.
Nej.
Du ska inte bara få de här verktygen, utan här är det du som kommer till samtalsterapeuten och vi lägger fram oss själva som verktyg, men vi framför allt lägger vi fram samtalet som verktyg.
Och hela den verktygslådan som kommer med ett samtal.
Ja.
Och precis. Det är ju också väldigt mycket som sker utanför orden. För ett samtal är ju så mycket större. Både det visuella. Men också att ta pauser, att ge tid, att känna in, att finnas där, att dela. Det är ju så mycket mer än bara ordtekniker.
Ja.
Eller frågetekniker. Och det är ju det som gör det till det här hantverket. Att du verkligen behöver använda hela dig.
Exakt. Exakt så. Så det är väldigt... Det är väldigt klurigt faktiskt. Mm. Så jag förstår att vi fick många frågor efteråt. Att ja, men kan man göra så här eller ska man tänka så här? Och, så därför så tänkte jag att då är det bra för oss att vi är ännu tydligare med vad vi menade med förra avsnittet. Och vi tydliggör det här. Vad är det för skillnad mellan samtalsterapeut och coach till exempel? Jo, men det ligger redan i namnet. Mm. Samtalsterapeut. Alltså vi jobbar terapeutiskt med samtalet som verktyg.
Mm.
Och sen finns det väldigt många sorters inriktningar. Och det är det som gör det ytterligare lite klurigt. Att det finns ju många olika inriktningar inom samtalsterapin såklart.
Ja.
Jag menar, du till exempel har ju din inriktning mera mot ACT. Och jag har mera min mot gestalt till exempel. Ja. Och sen finns det vissa som har mer KBT, sen är det vissa som har mera åt en annan teori eller ett annat förhållningssätt och sådär. Men vi kommer tillbaka till det som vi verkligen lyfte fram förra avsnittet så ändå tydligt tycker jag. Det är det här att vi som arbetar med människor, oavsett av vilken titel eller vilken roll du väljer, så är det tydlighet.
Ja.
Det är absolut viktigaste. Och att du är tydlig och transparent med din potentiella klient. Att så här jobbar jag. När du kommer till mig så är det så här vi jobbar. Sen är det upp till klienten att känna efter. Men är det här någonting för mig eller inte?
Alltså när du satte ord på de här sakerna så var det som att någonting landade i min hjärna.
Ja.
Jag vet att jag har tänkt på det så många gånger tidigare. Men forskning visar ju eller säger ju att det aldrig är metoden som gör förändring, utan det är ju personen och relationen.
Mm.
Gud vad det bara landade i mig att så här, de metoderna vi samtalsterapeuter utbildar oss inom, vi väljer de metoderna för att vi tror på dem. Och kan vi tro på vår metod så kan vi förmedla den på ett bättre sätt och vi kan bjuda in klienter att faktiskt vara med oss i det.
Yes.
Och det bara landade i mig precis nu att säga, gud, jag valde ju ACT. Jag valde ju liksom min somatiska utbildning för att det tilltalar mig.
Ja.
För när det landar i mig så kan jag förmedla det. Och då kommer klienter komma till mig som faktiskt kan ha nytta av det. Och har de inte nytta av det så kommer de söka sig vidare till någon som de känner mer kontakt med. Lite off topic, men
nej,
jag bara,
verkligen
blev så här, det bara landar, jag bara behöver säga det.
Ja, och jag är så tacksam över att du gör det, för det är precis så.
Mm.
Det, alltså du sätter igen huvudet på spiken. Mm. För att det är precis så. Och jag tror att oavsett vilken, om du vill jobba med människor, så har du två viktiga frågor som du kan ställa dig själv. Det ena är, hur kommer det sig att jag vill jobba med människor? För det är, i den frågan så kommer du hitta din drivkraft, din motor till att jobba med människor. Ditt varför, som Malin, stresscoach, brukar säga. Du hittar ditt varför.
Och eftersom vi är väldigt behovsdrivna varelser, så är det ju väldigt klokt också att reflektera. Vad är det för behov som fylls hos mig när jag arbetar med andra människor? För det är så ofta jag hör personer som jobbar med andra människor som, när jag frågar efter deras behov, börjar säga, jo, men det är ju för att jag vill hjälpa den eller den eller den med dens behov. Men innan du har lokaliserat dina egna behov, så är det ju såklart väldigt svårt att jobba så då. Eftersom du använder dig själv som verktyg också. Vad är det för behovsdriven drivkraft som du för in i samtalet, i den här skålen? Och då blir det mycket lättare också att helt öppet lyssna på faktiskt klientens behov. Alltså vad faktiskt klienten behöver och inte det du tror att klienten behöver.
Det du sen kan sätta dig och fråga dig själv är, hur vill jag jobba med människor? Och här, som sagt, det är bara att välja och vraka. Det finns så många fina olika sorters sätt att jobba på. Det är att ta det sättet som landar hos dig. Precis som Erika nu säger så bra. Att ta det som känns som att det resonerar hos dig. För när du tror på din modell, dina verktyg, din profession, din utbildning. Och sen kan också vara tydlig med hur du arbetar. Och din drivkraft, ditt varför.
Ja.
Där har du guld.
Kan vi inte stanna till där lite? Och bara landa lite. Men varför vill du, Malin? Vad är några delar av ditt varför till varför du vill jobba med människor?
Ja, jag ska börja från början. Och inte försöka så här. Nej, jag föddes 1979. Jag ska försöka. Men det är väldigt svårt. För jag är väldigt bra på att prata om mig själv. Och det, så är det.
Men det uppskattas. Vi vill ju höra. Jag tänker att alla som lyssnar vill ju lära känna oss. Liksom.
När jag,
lite grann i alla fall.
Ja, men precis. När jag föddes 1974. Och på den tiden så, det var en annan tid än vad det är idag. Jag hade en hel del hälsoproblem med magen.
Jag hamnade liksom efter i ettan och tvåan och trean. Trides inte alls i skolan. Jag hade en lärare som var rent av taskig mot mig. Så jag utsattes också för mobbing och utfrysning.
Så min räddning sen blev ju när jag började i musikklass. Och det kommer jag aldrig tacka min mamma nog för. För alltså, hon drog iväg mig till den där jäkla... De skulle göra då auditions till musikskolan här.
Men då gör man audition för att komma in på skolan?
Ja, ja. Och då,
oh my god!
Och då var jag alltså 10 år. 10-11.
Oh my god!
Det var min första audition.
Oh shit. Alltså jag fick typ, jag tycker sånt är jätteläskigt.
Det var så läskigt. Och då kom jag där, och då kom jag dit, och då var jag ju strykrädd vid det här laget. Så att jag smög liksom längs väggarna, och det var väl det som min mamma insåg, kanske underförstått på något vis, att det håller inte på att gå så bra för Malin. Vi måste hitta någonting annat. Men hon märkte ju att jag gick runt och sjöng hela tiden för mig själv. Sådär, na, 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 na. Alltså jag nynnade liksom på kammaren typ. Så hon bara, nej, nu söker vi. Och så gick vi dit, och jag smög in där längs väggarna, och så var det massa olika arbetsprov då. Man skulle förberätta massa olika låtar och sjunga.
Du är 10 år.
Ja.
Jag vill bara påminna lyssnarna om att Malin var 10 år när hon förberedde låtar för en audition.
Det är old school verkligen.
Ja, ja.
och det var, de var två stycken i rummet. Och så var spelade den ena lite olika skalor så här.
Mm.
Och så bara, och så, vet, så här, lite olika skalor. Och så bara, sjung den nu. Och så insåg jag att jag kunde det.
Liksom. Wow.
Ja. Ah. Och det var liksom, jag satte varje ton. Och jag visste inte ens om det. Jag visste inte ens om att jag kunde det. Så det var ju bara, ja, men du, varsågod att börja i höst liksom.
Gud, vad häftigt.
Ja, det var badass.
Ja.
Och det blev min räddning. Mm. Det blev min räddning. För när jag då kom in i den här nya klassrummet, då var det faktiskt att jag var så strykrädd. Alltså jag var så osäker. Och sen så tog det ungefär ett år, skulle jag säga, för mig att börja blomma upp igen och bli den som jag är. Våga liksom. Och det var ju tack vare musiken och sången och sammanhanget.
Tänk vad trygghet och vilja och alltså det man älskar när det faktiskt får ta plats och man faktiskt bara får vara sig själv.
Och helt plötsligt så syntes jag.
Yeah.
Sången var det som var det första för mig. Att när jag stod på scen och sjöng så kände jag mig sedd. Mm. Och jag kände mig hörd. Och eftersom jag gick i musikklass så var det väldigt många år där då som jag då kände att sjunga var min identitet.
Okay.
Det var så jag fanns. För det var också så där att som vi sjöng i kör bara, det var ju aldrig någon, det var ju inte någon sån här lead singer eller så här som det är band till exempel, utan det var en kör och alla hade sin specifika plats också. Så att var man liksom första sopran som jag var, då var man en del av teamet också. Och du behövdes i teamet. Så redan här också så hittade jag en tillhörighet. Så på något vis så kan jag säga att utan sången vet jag inte riktigt vart jag hade navigerat. Så. Och när det tog slut sen då när jag gick ut nian, då hamnade jag i djup sorg.
Okay.
För helt plötsligt så togs allt det där ifrån mig. Det här sammanhanget, det här att bli sedd och hörd och att få vara en del i gänget, att få ha en naturlig del i plats, alltså en naturlig plats och sådär. Så jag hade en period där sen efteråt där jag hade svårt att navigera mig. Vem är jag utan att sjunga?
Mm. Mm.
Och sen följde såklart mitt vanliga liv och massa olika spännande saker. Och jag navigerade ju runt där man utvecklas. Jag utvecklades på olika sätt. Men det här kommer jag att berätta om i ett avsnitt. Jag är faktiskt med i Rakt in i väggen.
Mm.
Och där kommer jag berätta lite mer om när jag brände ut mig 2006. Jag åkte in i den här berömda väggen 2006. Och då hamnade jag hos en psykolog. Och hon hette Vanda, kommer jag aldrig glömma.
Mm-hmm.
Och då kommer jag ihåg att jag satt där med henne. Och jag var så jäkla skeptisk.
Okay.
Och ville inte öppna upp mig till henne. Men efter några gånger så fick hon mig att känna mig precis som när jag sjöng förr i tiden.
Wow. Gud, genom, vad fantastiskt.
Genom samtal. Och en tillåtande plats. Hon skapade en plats för mig. Hon gjorde det. Och jag kom ner där och satte mig i den där stolen. Och kände mig sedd. Och hörd. Och tillåten.
Mm.
Och en del av sammanhanget igen. Och då klickade det någonting hos mig. Inte just där och då. För man förstår ju aldrig att det klickar saker.
Nej,
stunden. Det förstår man efteråt. Nej. Att det klickade. Och då var det så att det här med samtalet, det här med att använda det då som modell, som verktyg, med allt som innebär i det. Att få den som kommer till dig att skapa platsen till den andra. Att känna sig sedd och hörd och en del i ett sammanhang och tillåten. Det för mig blev en sån här riktig boom, liksom. Mm. Och det är kombo med att jag ville ju, jag hade ju en bakgrundsdröm hela tiden när jag var liten också. Jag ville ju bli psykolog. Just det är bara det att jag var aldrig liksom riktigt realiserat i min hjärna varför det var så. Jag ville bara det här igen, sedd och hörd.
Mm.
Så att min drivkraft är att skapa plats till andra. Den som jag då inte fick, men som jag vet kan skapas för alla.
Gud vad fint. Det låter ju som en otroligt stark grund, ett grundvarför liksom. Mm.
Ja.
Och som inte är kopplat till exakt hur du vill göra det.
Exakt.
Utan att du vill sträva dit oavsett hur du gör det. Och jag tänker, för du är ju väldigt entreprenörisk.
Ja.
Och vill väldigt mycket och testar många olika saker för att ta dig framåt mot det. Men du bibehåller ju den riktningen liksom.
Ja. Och i den processen, i all den processen, så är det så himla finurligt att när jag skapar utrymme till andra, så blir jag också sedd och hörd.
Mm.
Så på ett vis så skapar jag också utrymme för mig.
Ja.
Så att det blir som en växelverkan. En jättefin så här, pay it forward, men också en liksom en växelverkan där jag känner att det jag gör ger mening.
Mm.
Och det gör att jag ser mig, jag hör mig, jag skapar space för mig i det. Så det är som en evolution här. Och det är min drivkraft.
Jo, det känns så himla starkt i mellan så här solarplexus upp mot hjärtat på mig när du berättar det här. Och jag vet att när den känslan känns, när det kommer från mig, så är det väldigt mycket kraft i den.
Mm.
Den är, det är klart den är sårbar, men den är liksom primärt stark.
Mm.
Och kraftfull. Och viktig liksom.
Mm, viktig. Ja,
det bubblar liksom upp i det här känslodelen av en också under tiden du berättar. Men den går hela tiden tillbaka till den här.
Ja.
Liksom.
Och vet du hur sjukt det är? För du ser inte mig nu. När jag gjorde det där sista så hade jag upp armarna som ett träd så här.
Mm.
Och det är så häftigt att du kände det fast inte du såg mig.
Ja, det är så himla coolt. Oh, det är så fint. Gud, jag älskar sånt här.
Oh. Ja, men gud vad läckert. Ja, men jag valde ju då mitt verktyg. Eftersom jag då, det var alldeles för sent att hoppa in på psykologutbildningen. Och dessutom kom jag inte in där. Mm. Så då tänkte jag så här, vad ska jag hitta på nu? Jo, men då var det ju gestalt. Så.
Ja.
Och varför valde jag gestalt? Jo, det var så pass enkelt att min mamma gick ju gestaltutbildningen, fast hon gick O-linjen, organisationslinjen. De var ju två inriktningar på gestaltekonomin. Ja. Så de har O-linjen, alltså organisation och ledarskap, och sen så har de terapeutlinjen. Och då kände jag också så här, O-linjen, det är ingenting för mig, för det här med organisation och ledarskap, det är visserligen jättespännande och jättekul, men jag vill sitta så här. Liksom.
Ja.
det är min grej. Och så det, där var det tydligt. Och sen när jag började på Gestaltakademin så hade jag ju hamnat rätt. Jag var på rätt plats, på rätt ställe. Och det kändes i hela kroppen.
Ja.
Så, vad är din drivkraft? Vad är ditt varför?
Mm. Jag försöker bara landa så att jag inte går på någon auto-repeat.
Ja, men det är viktigt.
Jag tar lite avstamp i hur du kickade igång din beskrivning. med vart jag kom ifrån liksom.
Mm.
Jag växte upp till att börja med två föräldrar och en halv storebror. Han var 8 år äldre än mig, så vi hade inte jättemycket kontakt, han och jag. För han var lite för gammal och jag var lite för liten helt enkelt. Och när jag var 6 så separerade mina föräldrar. Och min mamma och min halvbror då, de flyttade till andra sidan landet. Så vi hade rätt långt mellan oss och jag bodde kvar hos min pappa. Och ett tag testade vi på växelbo, gick inte så bra. Och mina föräldrar hade inte jättebra kontakt. Jag växte upp ganska ensam. För jag blev ju liksom ensam barn kvar hos min pappa.
Mm.
Och så jag behövde bli väldigt vuxen ganska fort. Och fick ta hand om mig själv väldigt tidigt. Och jag minns att jag inte hade någon vuxen som bara fanns där. Utan de vuxna som fanns omkring mig försökte alltid hjälpa så himla himla mycket. Och var superlösningsorienterade. Och vänner jag hade och alla de här sakerna. Allt, där det funkar ju väldigt lösningsorienterat. Och jag minns hur mycket jag hatade det. Jag tyckte det var så otroligt onödigt. Att folk alltid försökte hjälpa. Och inte bara kunde sitta still och lyssna.
Mm.
Så när du satt ord på så här, sedd och hörd. Det liksom landade i mig också. För jag antar att det var det jag behövde när jag växte upp. Att någon bara lyssnar och stannar liksom.
Ja.
Och när jag var 15 fick jag min diabetesdiagnos. Så redan upp till dess så hade mitt liv börjat svaja. Sen fick jag min diagnos och liksom lades ännu ett stort ansvar på mina axlar över att ska du överleva behöver du ta hand om den här sjukdomen. Jag tror i alla fall att min drivkraft för att vilja jobba med människor, det landar i att under min uppväxt så var jag väldigt ensam. Och jag saknade verkligen någon som lyssnade och hörde mig.
Mm.
Och när jag gick i gymnasiet så pluggade jag till frisör. Och passade inte riktigt in i den utbildningen. Mina händer klarade inte den utbildningen helt enkelt. Jag fick eksem och grejer. Så jag kunde inte fortsätta med det.
Oh.
Så när jag gick ut 3:an så gick jag ut som klass 1:a. För jag älskade verkligen det jobbet. Och jag gillade att plugga. Efter gymnasiet så drog jag till Irland och bodde där ett tag. Pluggade journalistik. Insåg att nej, men journalistik, det är inte min grej. Men människor, men det är min grej. jag visste liksom aldrig vad jag ville göra. Jag nämnde förut, jag ville jobba med djur. Men det fanns liksom inte riktigt med i min karta att jag faktiskt skulle göra det. Så det blev inte veterinär eller något sånt. Utan jag hade egentligen inget mål med vad jag ville plugga. Men när jag kom hem från Irland så insåg jag, men vad har jag gemensamt då? Vad har jag jobbat med under de senaste åren? Vad har jag pysslat med? Och det är ju människor. Tillbaka till människor hela tiden. Så då valde jag att plugga till socionom. För att jag tänker att människan är mycket större än bara ett huvud. Liksom. Jag tänker att en människa lever i ett samhälle. En människa lever med sig själv. Och människor lever i små nätverk.
Ah.
Och jag tyckte att hela det konceptet var väldigt spännande. Mm. Varför gör vi som vi gör liksom, i det här samhället? Och när jag var mitt under utbildningen så hade vi praktik. Och så hamnade jag visste egentligen inte riktigt vad jag ville. Jag visste bara att jag inte ville till socialtjänsten, som många andra socionomer säger.
Mm.
Så jag hamnade som kurator på en skola. Och fick väldigt mycket möjlighet att ha egna samtal. Så jag satt i väldigt mycket samtal med ungdomar. Och blev så såld. Det här. Och
när du blev sådär såld, vad tror du väcktes i dig då när du satt med de här ungdomarna?
Jag har verkligen försökt fundera på vad det var.
Mm.
För det jag insåg var att jag tycker att det är så fantastiskt att få vara här och på finnas som en extra person. bredvid dem som inte löser. För ja. Kuratorer ska inte lösa situationer. Vi ska vara väldigt allmänbildade, absolut. Vi ska ha kunskap om vilket stöd som finns i samhället och vi ska kunna prata om lite strategier, men vi ska inte behandla någon. Så vi ska liksom jobba på att inte vara så jäkla lösningsorienterade.
Mm.
Så tolkar jag i alla fall den rollen. Liksom.
Ja.
Och det, jag älskade att sitta i samtal. Jag gillade konceptet att vi tar oss tid för att sitta ner, du och jag.
Mm.
Du får välja vad du vill lyfta. Jag har inget direkt mål. Och inget mål åt dig. Utan du är här för dig. Och det här samtalet formas till det du behöver. Och det kanske inte alltid går. Men när det går så är det väldigt verksamt. Och jag behöver inte alltid veta vad det är som är hjälpsamt. Utan vi kan utforska tillsammans. Och jag, det fastnade verkligen hos mig. Att sitta i de här lite kortare samtalen. Och få vara en liten, liten del i någons... i någons liv. Och få ge också andra det som jag vet att jag hade uppskattat. För jag hade ingen skolkurator, inget sånt där. Och det har liksom bara hängt kvar. Sen så efter socionom så visste jag redan då på en gång att såhär, åh, människor, samtal. Jag hade kommit i kontakt med ACT och bara såhär, det där vill jag. Dit vill jag. Och så fanns det en utbildning i Sverige som hade en steg ett riktad samtalsterapiutbildning med ACT, fokus. Så där slogs jag för att komma in fort som fasiken. Så jag kände verkligen att så här, när jag väl hade landat i att jag ville göra det och det fanns en utbildning så gav jag allt jag kunde. Och jag kände redan från dag ett att så här, jag är så på rätt plats. Och jag tänker det som vi nämnde innan, det här med att hitta det som klingar rätt hos mig. Det kändes faktiskt som att jag gjorde det. Jag håller inte med om allt som varken KBT eller ACT säger och står för. Men jag får ju skapa mitt eget av det. För det är inte manualbaserat. Jag jobbar inte med att följa en manual. Utan jag har fått med mig massa, massa verktyg. Där jag kan försöka möta en annan människa. Och där vi kan servera ett smörgåsbord som vi kan titta på. Och se om det är någonting den andra personen önskar. Testa eller utforska. Så jag tror att mitt varför har landat i det. Att jag tycker om den här formen att arbeta. För det är väldigt tacksamt. Även om det är väldigt svårt. Och jag tror att, för nu jobbar jag ju som kurator. Så det blir väldigt riktat mot det. Men även i samtalsterapi så tycker jag att det är väldigt givande att få vara med i de här små vinsterna i någons liv. Och få dela när det känns tungt. Och få dela när det är bara är. Liksom.
Både du och jag har delat med oss av vad våran drivkraft kommer från. Vi har, såklart så är det mycket mer avancerat och större än så här.
Ja.
Vi har nosat på det lite grann och givit er en del. Men så att om vi går tillbaka till där vi var från början. Är man tydlig och klar och transparent med det, då ser jag så noll problem med det. Problemet så som jag ser med det. Det är att om du till exempel då kallar dig samtalsterapeut och börjar då berätta för din klient vad den ska göra, tycka och säga att mer eller mindre att det är jag som har alla svar på dig för du vet inte det här än.
Mm.
Det är det som är skillnaden. Så att när du ska jobba som samtalsterapeut, då är i alla fall i min etiska bok, min etiska regelverk, min bibel för när jag jobbar som samtalsterapeut, observera som samtalsterapeut, då går jag alltid in med att ja, jag är expert på det här yrket. Men den som kommer till mig är expert på sig.
Ja.
Ja. Så att jag har en ödmjukhet mot det. Och den personen, mitt jobb är då att skapa då det här utrymmet som jag pratar om igen. För att den här människan som kommer till mig ska känna sig sedd och hörd.
Ja.
Men också att skapa tillsammans, precis som du sa så bra. Att man också skapar tillsammans verktyg för att den här personen sen ska kunna gå från mig med egna verktyg.
Ja.
För att se sig själv och höra sig själv. Det är det som är samtalsterapi för mig.
Ja.
Liksom. Så det kan jag också verkligen säga till dig som jobbar då som samtalsterapeut eller som jobbar med människor. Sätt dig gärna ner själv och när du har gjort det här med drivkraften och det här. Sätt dig gärna själv och så här, vad betyder mitt arbetssätt? Hur arbetar jag? Vad är tydligt för mig? Liksom. Och sen kommunicera det till de som kommer till dig. Så här jobbar jag.
Det tror jag är ett jättefint sätt att göra.
Ja, och då är vi liksom tillbaks.
Ja, och det kommer ju verkligen tillbaka bara till namnet samtalsterapeut.
Ja.
Att det är i mötet, det är i samtalet som vårt arbete sker. Det är inte att förändra människan. Det är inte att förändra dig som klient. Utan att finnas här med samtal som verktyg. Jag tänker att man inte kan säga det tillräckligt många gånger. För att det går alltid att ta in lite till. Att vårt uppdrag är inte att förändra dig. Vårt uppdrag är inte att trolla eller skapa någon förändring. Utan att finnas här med dig. Med det här bakom oss. Och vi har jättemycket kunskap. I alla fall du och jag. För det vet jag. För jag känner oss.
Ja.
Och det betyder inte att jag vet vad du behöver.
Nej, exakt.
Utan den kunskapen jag har kan jag dela med mig av. Och sen tittar på. Och jag tänker jätteofta på den här skålen du pratar om.
Mm.
Att det vi gör i ett möte. Det är att vi ställer en skål mellan oss. Du lyfter in vad du skulle önska, vad du skulle vilja, vad dina förhoppningar är. Eller vad du sitter med för strul. Och sen så lägger jag fram kanske ett smörgåsbord utifrån den kunskapen jag har. Eller så lägger jag bara in lite av min själ i det här.
Ja, men exakt. Men då ska jag också bara för att underlätta då ytterligare vad vi menar då när vi jobbar med samtalet som verktyg. Dels det som vi redan har sagt nu och det är ju det här med att vi ger utrymme och att vi lyssnar och ser och hör. Och att det här också då sker självklart värderingsfritt och tillåtande. Men tricket för oss är också då att vi lägger också självklart fram saker i skålen för vi har våra kunskaper och vi lägger in oss själva. Vi som samtalsterapeuter är ju själva ett verktyg i samtalsterapin. Så vi lägger in det. Det betyder inte att vi lägger in våra privata jag. Utan vi lägger in oss som verktyg i det här. Det är därför man också har väldigt mycket krav på sig själv i många utbildningar. De flesta skulle säga att du också samtidigt gör egen jobb med dig själv. Så att du har den trygga, stabila basen på vem du använder in i samtalsterapin. Men tricket är ju också självklart frågor. Frågorna. De här öppna frågorna. Ni vet, alla som börjar på hur kommer det sig, hur, vad, med vem och så vidare. Alla frågor som börjar så. För det är när du ställer sådana öppna frågor som vi kallar dem, då är det då det händer någonting med den andra som får börja fundera. Sådär, ja hur kommer det sig? Eller vad är det där? Eller vad händer där? Och då sker det en process i dig som får den sortens frågor. Så.
Mm.
Men avslutningsvis så handlar det också då om att vi som samtalsterapeuter oftast också väljer en struktur på samtalet. Och det finns ju många olika sorters strukturer. Du kanske vill jobba med MI till exempel som struktur. Du kanske vill jobba med en modell som heter NÖRA. N-H-R-A till exempel. Min favorit, det är ju den som jag kallar för grow, to grow.
Mm.
Och det är då själva strukturen för samtalet. Det ska finnas liksom som en början och ett slut på varje samtal.
Ja.
För att om du bara ställer massa öppna frågor, då blir det mer som ett utforskande och det är fint i sig. Men det bästa är ju ett samtal då som har en struktur. som då du som samtalsterapeut går utifrån.
Mm.
Och då kan du välja igen den modell, den struktur som du själv vill. Och är det så i slutet då att din klient sitter med någonting och så kanske du kommer på utifrån ditt smörgåsbord ett verktyg som du verkligen skulle tro att klienten kan bli behjälpt av. Det bästa vore om klienten kunde komma fram med det här verktyget själv. Men är det så att ni verkligen kanske kör fast eller du utifrån din profession verkligen känner att, eller du vet att det här verktyget brukar hjälpa personer med den här sortens problematik, ish, då kan du lägga fram det verktyget. Men checka alltid av med klienten först. Så här, jag har ett verktyg som jag tänker på. Det heter livslinjen till exempel.
Mm.
Det är ett väldigt effektivt verktyg för att bena upp och sortera. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att vilja prova? Så.
Exakt. Och jag tänker det är ju verkligen den här ödmjukheten i det. Att inte utgå från att bara för att det finns ett verktyg som vi vet är bra, betyder inte det att man kanske kommer vilja testa det.
Nej, exakt.
För mycket handlar ju om att man lägger ju fram det för att så här, jag vill ju verkligen hjälpa dig. Jag tror verkligen på det här.
Mm.
Men ja, då kommer exakt. Jag tänker många gånger, jag jobbar ju med ungdomar.
Ja.
Då kommer ungdomen göra det för min skull.
Ja, exakt.
Då gör den inte det med sig själv som fokus. De gör det utifrån att liksom, det är min idé.
Ja.
Och att det tänker jag många gånger göder en fortsatt bild för ungdomar av att vuxna vet, vuxna kan. Du inte har koll på dig själv utan du kommer någonstans och någon annan hjälper.
Exakt.
Och en del av att bli vuxen är ju att påminna sig själv om att, eller lära sig att du har ansvar för dig själv. Du har ansvar för att känna efter vilka behov du har. För ingen annan kommer kunna läsa dina tankar och sätta ord på dina behov. Du har ansvar över dem själv. Det är skitjobbigt. Men det är så. För ingen annan kan formulera dina behov.
Nej, det är så sant. Ja, nej, så att det här är klurigt. Så att då kommer vi, och jag tror att vi har svarat på nästan alla frågeställningar som kom. Och just det här liksom att det finns verkligen så många olika sätt att arbeta med människor.
Mm.
Och oavsett vilket sätt du väljer så ska jag verkligen också bara säga så här. Jag vill ge dig som lyssnar nu och som vill jobba med människor. För det första vill jag bara ge en så här. Bra. Alltså, du är fantastisk för att du vill det. Och för att du gör det. Mm. För att vi behöver många som gör det. Det är det viktigaste. Alltså, ja, jag bara så här. I applaud you. Så. Bra gjort. Och nummer två, verkligen så här. Fundera på vilket sätt du vill förmedla din kunskap och det du gör. Och sen välj inriktning.
Ja.
Och det är liksom, så det jag och Erika, det vi pratar om, det är ju just den här inriktningen samtalsterapi.
Ja.
Och hur vi läser in den utbildningen och hur vi jobbar med det.
Mm.
Så. Och jag tänker inte ta ansvar för att någon annan jobbar som samtalsterapeut, gör andra saker eller har en annan formulering. Jag har den tilltron till att så länge du är tydlig med ditt sätt att arbeta, det får inte finnas några såna här dolda agendor här nu.
Mm.
I det. Var tydlig med, så här jobbar jag. Jag kommer att ge dig råd ibland. Jag jobbar som samtalsterapeut, låt säga. Och jag kommer ge dig massa råd. För att jag vet att jag är expert på de här sakerna. Mm. Som du kommer för, till exempel. Ja, men gör det då. Men säg det tydligt. Alltså, var tydlig med din klient att du jobbar så. Så får klienten själv välja. Om den vill ha det eller inte.
Ja, men exakt. För jag tror många gånger sätter vi ord på det. Så blir det transparent. Och då, vårt mål är ju att hjälpa.
Ja.
Våra klienter att ta kloka beslut för sig själv.
Precis.
Och är vi transparenta, så ger vi dem ju möjlighet att faktiskt vara det.
Exakt. Så det, jag undrar om vi inte har hamnat, om vi kommit i hamn här nu då.
Men kanske.
Och med de här sista orden så ska jag och Erika verkligen tacka för oss. Men vi har en nyhet att komma med.
Ja!
Och det är att vi kommer starta upp ett nätverk. Ett samtalsterapeutnätverk.
Ja.
Och det här är en lång process. Men det första vi ska göra är att vi ska kicka igång ett runda bordet samtal.
Ja.
Så om du arbetar som terapeut eller du utbildar terapeut, om du har diplomerad utbildning eller certifierad utbildning, så kontakta oss. För då ska vi ha ett panelsamtal, ett runda bordet samtal tillsammans, och det kommer vi ha i poddform.
Jajamensan!
Ja, så vi börjar där. Så kontakta oss om ni är intresserade, och då kommer vi ha ett speciellt tema.
Exakt.
Och det blir jättespännande för oss att prata om, och för er som då är nyfikna på samtalsterapin som yrke, att lyssna också.
Ja.
Apropå transparens.
Exakt, transparens. För vi har också uppmärksammat att sen vi startade den här lördagsfika, vi kom ju hela tiden in på våra yrkesroller. Mm. Och det verkar vara väldigt uppskattat.
Ja.
Att höra om och höra oss prata och om det, så vi tänker, bjuder vi in fler så kanske vi får fler bilder av det. Jag tänker också att vi hjälper varandra, för det här är också, vi båda har pratat väldigt mycket. Vi ser inte varandra som konkurrenter i den här yrket, utan vi ser verkligen bara varandra som partners eller kollegor eller någon man liksom kan bolla med.
Yeah.
Så vi vill liksom hitta mer möjligheter att göra det, som behöver kanske inte vara så mer uppstyrt än att vi är ett internt nätverk utav människor som vill varandra väl.
Exakt.
Så vi tror verkligen på det här och tror att det kommer ge väldigt mycket bra saker långsiktigt. Liksom. Både ja. För oss själva, för vår yrkesroll och för förhoppningsvis våra klienter.
Liksom. Ja, det är exakt så. Och så ser vi vart vi har många idéer med det här nätverket och vi får se. Men vi börjar med ett runda bordet samtal, och du sa någonting i stil med någon adventsfika där.
Det hade varit så mysigt. Alltså jag är så sugen på julafton nu.
Ja, jag med.
Jag vill bara skippa hösten, få lite jul, och ja! Då tänker jag snart är advent.
Oh my god.
Vi vill gärna hinna göra det här innan nyår. I alla fall det här panelsamtalet. Och vårt mål är att det ska vara en skön känsla i det. Man ska inte göra det bara för att checka av någon box, utan du ska ju faktiskt vilja ha kontakt med oss. Så jag tänker, lyssna gärna tillbaka på, om du sitter där och säger, det här kanske är något för mig. Lyssna tillbaka så du också får höra oss snacka lite, så du också vet lite mer om vilka vi är. För vi är väldigt genuina och vill att det ska fortsätta vara genuint. Att det inte ska bli så mycket prestige över det.
Nej, men exakt. Poängen är verkligen inte att vi ska sitta och bedöma varandra eller hur vi jobbar eller sådär. Utan mer att vi ska lyfta upp varandras styrkor. Mm. Och att vara som ett stödnätverk också. Ett kollegialt stöd oss emellan. För i det så kvalitetssäkrar vi också i det vi gör. Så det blir win-win.
Ja.
Ja, men då tror jag faktiskt att vi var i hamn. Vi har pratat idag om vårat varför.
Mm.
Våran drivkraft in i samtalsterapin. Mm. Du delade med dig av din fina berörande historia. Och jag delade med mig av min. Och vi verkligen också renodlade just yrket samtalsterapeut. Vad det betyder för oss.
Mm.
Och vi kom med lite tips och tricks kring strukturer och frågeställningar och sådär.
Ja.
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 Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så ses vi igen på ny lördagsfika om 2 veckor igen.
Det
tack
vi.
Så mycket. Tack Erika.
Ta hand om er. Tack Malin. Ha det så bra allihopa.
Hejdå!
Bye!
Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack till dig som har lyssnat. Dela gärna avsnittet. Följ Poddterapeuten på Instagram. För där får du alltid nya uppdateringar varje dag. Och du får också ta del av det här härliga communityt. Och följ också väldigt gärna Erika på Landins terapi. På hennes Instagram också. Och vill ni ta kontakt med poddterapeuten så gör ni det bäst på poddterapeuten@gmail.com. Och det är också dit ni kan skriva om du arbetar som samtalsterapeut och vill vara med i nätverket för samtalsterapeuter. Och kanske till och med vill vara med i det här runda bordet panelsamtalet som vi ska ha någon gång i mitten av december i poddform. Åh, det blir så spännande. Så varmt välkommen att höra av dig till mig eller till Erika. Antingen på den mailadressen eller skicka ett DM på Instagram. Ja, det var allt för idag. Tack igen Erika för ett jättefint samtal. Och tack också för att du delade med dig av ditt varför. Jag är också jätteglad över att jag delade med mig lite av mitt varför. Och sen pratade vi mycket om vårat hur. Och det är så här vi jobbar. Det är så här vi är utbildade. De utbildningarna som vi har. Så jag har ju också full respekt för att du arbetar som du gör. Alltså det här är ju... Erika och jag, vi har ju verkligen inte alla svar på samtalsterapin. Utan vi kan ju bara utgå från hur vi tänker. Vad är vår erfarenhet? Vad är vår utbildning? Var kommer vi ifrån? Och hur resonerar vi? Men du som lyssnar på det här och jobbar som samtalsterapeut, du kanske jobbar på ett helt annat sätt. Och det skulle också vara spännande då att få ta del av det i det här panelsamtalet. Det enda som vi verkligen vill lyfta fram här, det är att oavsett vilket sätt, på vilket sätt som du arbetar, så var tydlig med hur du arbetar. För det vinner alla på. Den som söker sig till dig och du i slutändan. Nästa vecka så kommer Dennis till podden och han berättar också om sitt varför och sitt hur. Och det blir jättefint att få dela det med er. Så vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!